Hej och välkomna till det 8:e avsnittet av Höga om film. Jag heter Anton Bjurvald och denna vecka har jag med mig Rickard Eriksson och Viktor Andersson som kommer hjälpa mig att gå igenom den franska nya actionvågen som dök upp efter Luc Bessons framfart under 90-talet. Mycket tack vare hans producerande och manusförfattande skulle jag vilja påstå. Vi kommer prata om Exit, vi kommer prata om Unleashed eller Danny the Dog och vi kommer prata om District 13 regisserade av Olivier Megaton respektive Louis Leterrier och Pierre Morel. Och som vanligt så kommer vi prata ingående om de här filmerna, så om ni känner att ni är oroliga för spoilers så tycker vi att ni ska se filmerna innan ni lyssnar på podcasten. Nästa vecka, tänker jag berätta redan nu, kommer jag och Erik Nyström från filmpodden Vacancy och Per Wirdfors som är en av delägarna till Filmfenix eller filmfenix.se. Vi kommer gå igenom året 2014 och ja, vad som var bäst, vad som var sämst, vad vi inte tycker att ni ska missa och vad ni kan lämna därhän helt enkelt. Så att det kommer bli en year in review som de säger på engelska av året 2014. Och det avsnittet kommer, om allt går som planenligt, komma upp den 31 december 2014. Så sista dagen på året, dags att summera vad vi har sett. Men nu blir det franskt och det blir action och vi hoppas att ni har en trevlig filmdiskussionsstund med oss. Vi är här och ska diskutera den franska nya vågen och då är det då inte den franska nya vågen från 60-talet utan snarare den från 2000-talet som vi ska ge oss an. Anton som vanligt tillsammans med Rickard och Viktor som har ärat mig med sin närvaro. Jag tänkte bara innan vi går igång på det här, är det någon av de här filmerna vi ska diskutera idag, alltså District 13, Exit och Unleashed heter den sista. Jag faller på att den har en annan svensk.
Eller, ja, Danny the Dog.
Danny the Dog.
Som jag känner den mer som.
Är det någon av de tre som ni känner att ni liksom har ett extra nära hjärtat sådär? Som ni tycker är extra bra? Eller någonting som ni liksom... Ja. Eller är det tre skitfilmer här helt enkelt?
Nej, det är väl District 13 tycker jag är en bra film. Men ja, nära hjärtat... Nej.
Det är inga såna här som ni skulle sätta på några topplistor över genom film genom tiden eller sådär.
Nej, det kan man väl inte riktigt göra, men jag gillar också District 13 skarpt, men den är ju lite av en B action liksom, så man kan ju, den kommer inte med på några andra listor eller.
Nej.
Liksom bra film, men om man tittar på den genren liksom action så där, så tycker jag den,
ja, den går ju
hur skön som helst.
Ja, den går ju så fort, det är ju bra.
Ja.
Den bara tuffa på i 110, det är jätte.
Och så är den bara 80 minuter ibland. Lång.
Det är ju... ja, det är ju det som är det optimala.
Ja, men vad bra. Jag tänkte att vi skulle ta det här kronologiskt. Eller jag tänkte att alltså, jag tänkte att först och främst tänkte jag förklara lite konceptet här. Det är ju egentligen Rickard som har kommit på det här, så att egentligen borde ju du försvara varför vi spelar in just den här varianten.
Fast jag kom ju på det bara för att jag tänkte att det är så här Anton tänker.
Ja, okej. Ja, nej, men tanken är i alla fall att om vi ska göra det här lite historiskt så var det ju en fransk man som heter Luc Besson som gjorde någon slags karriär under 90-talet som stor regissör från Europa som även lyckades i USA, vilket inte alltid är fallet. Och på 2000-talet så slutade han göra egna filmer i form av att han regisserade dem inte längre, utan han började istället skriva fruktansvärt mycket manus och producera filmer istället. Jag räknade på att mellan 2000 och 2012 så tror jag han hade gjort 28 filmer där han antingen hade producerat eller skrivit manus och oftast gjort det båda två. Och det går ju liksom inte, om man inte är Woody Allen så kan man inte ha den produktionstakten. Liksom. Så att då valde han att hitta några andra, som man säger, ersättare eller folk som han litade på, polare. Jag tänkte först att det skulle vara så här protégés, liksom lite så här padawans. Men de är lite för gamla för det, kom vi fram till när vi diskuterade innan, utan man får väl mer se det som det hans stallkompisar lite.
Ja, det gör det ju tyvärr lite mindre nobelt. Det hade varit fint om man hade liksom plockat fram några unga talanger och försökt lyfta fram dem. Men ja, när vi såg åldrarna på dem så...
Precis, och vi pratar om kvinnor också. Ja. Det är så långt ifrån, han har bara liksom plockat kopior av sig själv.
Ja, men precis, det är lite så här, det är grabbarna, han hade sitt pubquiz, de kunde få göra liksom lite filmer.
Det var väl Letterier som skulle kunna vara hans son om han fick barn som 15-åring.
Precis, det är 15 år mellan de två. Annars är det inte så jättestor skillnad mellan då de tre regissörerna och Luc Besson. Och då är det ju alltså då Louis Leterrier som är yngst. Sen är det Pierre Morel som är född 54, tror jag, var så här 64, mot Bessons 59. Och sen så Olivier Megaton, kanske det ballaste efternamnet på en regissör just nu i alla fall, levande regissör, som är född 65. Och min tes är ju alltså att de skapade en actionfilm som sen översattes och blev stora succéer i Hollywood, som gjorde att de sen, eller inte översattes, men alltså de fungerade även i USA och skapade liksom lite såna här väldigt framgångsrika filmserier, skulle man kunna säga.
Ja, bara när de tog steget och göra film på engelska i Frankrike. Det är ju ett ganska stort steg.
Ja, för väldigt många av de här filmerna som gjordes den här tiden är då producerade av Europacorp, som är Luc Bessons produktionsbolag tillsammans med många andra, där bland annat den gamla hjälten Christopher Lambert är med och jobbar tydligen bakom kulisserna där rätt mycket. Och man får väl säga, det är väl motsvarigheten till, vad heter, Hannes Holm och
Måns Herngrens
produktionsbolag där. Kommer jag inte ihåg varför det, men i alla fall. Men och min tanke är liksom att det skapades liksom en actionvåg. Det var en typ av actionfilm som gjordes av de här tre regissörerna under 2000-talet och in på 2010-talet också, som känns väldigt speciell, och som man, de är rätt lika varandra i stilen liksom sådär. Och mest kända är vi ju kanske framförallt Taken-serien, som kom första filmen 2005, om jag inte missminner mig. Och sen så, men även Transporter har ju också varit väldigt, väldigt framgångsrik.
Och Taxi, om man ska gå tillbaka.
Och Taxi, ja, precis. Där har ju inte någon av de här tre varit med mer än att Pierre Morel har fotograferat en av, eller två av dem, tror jag. Men den startade ju definitivt hela 2000 med Taxi. Mm. Och om jag ska beskriva typen av actionfilm, så är det ju, det är kanske inte den mest, det är inte actionfilmer som försöker vara supersmarta egentligen. Taken har ju fått någon slags, ja, det hade ju du åsikt om, Rickard, du kan ju förklara vad du tycker om folk som tycker att Taken är en smart film.
Ja, nej, men de minns nog bara tillbaka på de här scenen med dottern under sängen kombinerat med Liam Neesons telefonsamtal där, för att egentligen är det ju mest det, och förutom det är det ju en ganska straightforward action hämnd film där han tar död på ganska många, men samtidigt inte mer än man har sett i någon annan film heller, så att,
nej.
Och när folk såg andra filmen, så det är klart att den är mycket sämre, men det är inte så att det kom helt plötsligt en skitfilm som hette Taken. Så är det ju inte, utan det är ju en film som kopierar mycket av den första filmen på ett sämre sätt.
Ja. Jag ska säga, första Taxi kom 98, så det var precis i gränsen där. Det var ju när Luc Besson slutade regissera. Vad han har gjort regimässigt under 2000-talet är ju att han har gjort Arthur och Minimojerna-trilogin. Så vad han egentligen har gjort är att han har gjort en George Lucas och börjat göra film för sina egna barn istället för sin tidigare publik.
Ja.
Och sen så har han valt att istället producera och skriva manus till en väldigt massa
action. Och det som är lite lustigt, det är ju att Luc Besson, han ju aldrig, kanske egentligen inte för en Lucy, göra en sån här film som vi pratar om, utan varken Nikita eller Leon, eller de hade ju lite högre pretensioner än de här filmerna. De här bygger ju väldigt mycket på en kinetisk energi och att filmen är slut på 80, mellan 80 och 90 minuter.
Ja.
Så att det vore ju mer rimligt liksom om Luc Besson hade gjort sig Taxi.
Ja.
Och sen hade han släppt det vidare. Men det är ju, verkar onekligen vara en typ av film som man helst inte regisserar själv.
Ja. Nej, men precis. Och jag tror nog att det handlar om att han egentligen vill ha mer hjärna i sina filmer. Han försöker ha en handling eller någonting sånt som liksom som han kan stå bakom lite grann. Medan de här filmerna, jag ska inte säga att de är korkade, för det är de inte egentligen.
Ja.
Ja, några av dem är ju det. Men de är inte korkade på det sättet som amerikansk riktigt svulst action som Transformers eller så kan vara korkad. Utan, men de är inte heller, de försöker heller inte säga någonting om mänskligheten eller några liksom djupare tankar. Vi har ju ett undantagsfall då, så vi kanske ska börja med den filmen. Och det är ju då alltså Exit. Och precis som jag sagt i introt till det här avsnittet så kommer ju då spoila Exit rätt rejält, så att om ni vill se den här filmen så stäng av podden och se den och så fortsätter ni igen efter. Men vi kan väl ganska unisont säga att det behöver man inte göra. Den är inte så jättebra.
Nej, den är väldigt dålig faktiskt, tror jag.
Ja, frågan är om man pallar lyssna på oss prata om den efter att man har sett den. Man kanske går och lägger sig. Eller?
Ja, precis. Och det, anledningen till att vi tar den, det är ju för att det är Olivier Megatons debutfilm från 2000. Och här skulle man ju egentligen kunna tro att det är David Fincher som har varit den som har skrivit manus och producerat och varit inspirationskällan, tycker jag. Lite med M. Night Shyamalan blandningen. Ni vet den här thrillern som kom på från sen 99 till 2003, där man inte riktigt visste vad som hände, där det var mycket twists i slutet, var mycket identitetsförvirring och såna saker. Identity med John Cusack.
Ja, det var Identity som jag tänkte på mest. Mm. För Identity skulle ju kunna vara den amerikanska remaken som i alla fall ställer en hel del saker till rätta som den här filmen inte lyckas med. Nej. Även om inte det är världens bästa film heller.
Ja, det var ju du som föreslår att vi skulle se den här, Victor. Så du får väl förklara det. Du har ju alltså sett den här förut.
Ja, jag har ju sett den. Jag såg den när den gick på filmfestivalen. Det borde ju varit 2000 då, när den kom. Och av någon outgrundlig anledning så tyckte jag den var så bra då att jag letade tag på den franska DVD-utgåvan och köpte den, importerade den. Mm. Och jag kan ju inte förstå idag hur jag tänkte egentligen nu. Jag har sett om den där filmen också för några år sedan och redan då kändes det väl som att den var väldigt dålig egentligen. Ja. Men det var måste ha varit någonting som grävde tag i mig. Och jag vet inte om det kanske kan vara att den hade lite intressant musik på soundtracket i varje fall.
Den avslutar ju faktiskt med en av mina favoriter, Everlast, som förut frontade House of Pain, ni vet, Jump Around. Den killen har gjort en solokarriär som är lite mer bluesig hiphop. Och en av hans låtar i eftertexterna. Och då var jag såhär, oh, det här var bra. Efter typ 1,45 eller vad fan filmen var, så var det sådär, får jag någonting att njuta av i slutet.
Ja, jag vet inte om det var just den låten jag tänkte på. Nej. Men den börjar ju med någon Massive Attack-låt under de väldigt Seven-aktiga öppningssekvenserna där. Ja. Och för att knyta ihop det med de andra filmerna så var det ju Massive Attack som gjorde musiken till Unleashed, såg jag. Även om man inte hörde så mycket av deras toner i den, inte så att jag kände igen det riktigt.
Man ska faktiskt lägga till att många av de här filmerna har associate produced by en kille som heter Mehdi Sayah. Och den snubben, han var inte inblandad i Exit, så vitt jag vet. Nej, hans första han gjorde det var Transporter. Men han har i alla fall, han har någon form av musik. Han har varit ansvarig för musiken i väldigt många av filmerna. Så det finns liksom ändå en, alltså Besson arbetar ju väldigt ofta med honom när det gäller just
det är ju
musikproduktionen.
Ja. Det är ju en fabrik. Ja. Det är ju det som är så tydligt om man jämför med Bessons egna filmer. Liksom, att här har han ju byggt en fabrik för att producera de här filmerna. Och inte då kanske specifikt för att bara tjäna en massa pengar, vilket han ju gör. Mm. Men han fyller ju ändå ett hålrum. Det är ju inte som man känner att när var jobbet kom en till sån här Luc Besson-producerad film, utan tvärtom blir jag ganska glad när de här filmerna dyker upp liksom. Mm. För man vet vad man får och det är oftast helt okej liksom.
Ja, nej, jag håller med. Jag tyvärr känns det som att den filmen som faller utanför den här ramen lite grann, det är just Exit. För den har ju inte alls den här action, den har ju framförallt inte tempot. Det är ju en otroligt långsam film i förhållande till, om man jämför med de andra.
Ja, det är ju något helt annat.
Ja, det är ju inte en action överhuvudtaget. Nej. Utan den är ju väldigt Seven-inspirerad. Och om man ska dra storyn så, som jag förstår den, för den är inte jättelätt att hänga med i den, så är den någon som suttit inne på ett mentalsjukhus som nu har tagit sig ut i fått ett jobb någonstans och fortfarande går hos sin psykolog och samtalar, och så själva frågan är om han var han egentligen mentalsjuk och hade begått massa mord tidigare, eller var det bara något han inbillat sig?
Ja, precis. Eller är det faktiskt till och med så att han haft ihjäl folk, men har övertygat både sig själv och omvärlden om att han är oskyldig, eller på något sätt. Alltså det är inte många som har några rätt i den här filmen. Och jag måste ju, alltså nu kommer den här spoilern då, men det jag har mest problem med den här filmen, det är ju att den gör en så kallad etch-a-sketch end, det vill säga tar allting som hela filmen har berättat och bara, nej men det här stämde inte. Det var, någon klev ut ur duschen i slutet liksom, så här. Det var bara en dröm liksom. Och den tycker jag är, tillsammans med minnesförlusten och minnesförlusten i sån här thrillers och förväxlingshumor i komedier, det vill säga oj du såg ut lite som min, vi bytte portfölj med varandra och nu hände, alltså det är såna här jätteenkla knep för att gå runt en jättestor del av storyn liksom, så. Och i det här fallet så är det i princip så att man har ju suttit och tittat på en historia som inte existerar. Och då blir man lite trött, för då blir man så här, men varför har jag sett den här jävla filmen då, om det ändå bara var i hans huvud liksom. För den har inte varit för mig var den liksom inte intressant under filmens gång liksom.
Nej, jag tycker ändå det är skillnad när M. Night Shyamalan gjorde det liksom. Till och med i The Village så tycker jag att det var kul liksom. Då kunde jag skratta. Men det här bara, nej, då blir ju den meningslösa skiten man har sett innan ännu mer meningslös bara.
Men just det här som ni säger, att man sitter och lyssnat på någon och så visade sig inte alls vara så som i fallet, om man då det är svårt att prata om det utan att spoila en gammal film, men The Usual Suspects naturligtvis är ju, men det är ett exempel som åtminstone för mig fungerade när det gäller det här, men jag vet inte, det var många som blev besvikna av vändningen i den filmen.
Nej, men där finns det ju ändå den liksom twisten där är ju inte att verkligheten är helt annorlunda, utan att verkligheten är ihopsatt av, alltså där har man ändå tagit delar av verkligheten och satt ihop det. Här är det ju liksom, det är till och med så att karaktärer i filmen egentligen bara är, vet du det?
Ja, de flesta karaktärer är väl,
ja,
beroende på om man tolkar det bara i huvudet.
Jo, men precis, den här hon som gör intervjun i slutet då, hon som också var då den andra seriemördaren i filmen, hon är ju bara en tolkning, hans tolkning av hennes, det är på hennes röst och hennes person som har ekat i hans huvud och blivit någon annan knasig historia liksom. Alltså tanken är ju intressant att någon skapar sig en helt annan värld, men de lyckas ju inte förmedla den alls liksom. Och jag känner inte, jag vet inte om man måste se den här många gånger för att se det, men jag såg liksom ingenting som antydde att det skulle vara så.
Nej, jag har ju sett den 4 gånger nu kan jag säga, och den blir ju bara sämre för varje gång.
Ja, jag blev så förvånad när vi gick igenom och kollade Megatons ålder, att han var nästan lika gammal som Luc Besson, för jag var ju helt säker på att det här var en studentfilm eller någon som gjorde en studentkortfilm som blev förlängd till en långfilm eller liknande, just på grund av att det är ett sånt märkligt, han är ju ändå en kommersiell regissör, har blivit, och att han väljer att liksom börja med det här.
Ja, men och det är ju lite så, om man ska jämföra med Fincher som ändå hade en han hade ju en väldigt tydlig stil när han slog igenom. Han gjorde ju sin egen variant av Alien 3 till exempel. Det var ju den stora han slog igenom med liksom. Eller ja, blev i alla fall någorlunda känd efter att ha gjort massa reklam innan egentligen. Han och Michael Bay, intressant nog, har ungefär samma start på karriären, så kan man se vad de har liksom grenat av åt olika håll. Men man kan ju ändå se, när man ser Gone Girl nu till exempel, så ser man ju ändå, men jag kan ju säga Alien 3 grejer i Gone Girl. Alltså jag menar alltså stämningar, sätt man förmedlar, sätt man presenterar karaktärer och sådana saker. Det finns ju liksom en släktskap. Det finns ju ingenting i Exit som säger att den här killen kommer sen göra Colombiana till exempelvis.
Nej.
Alltså
nej.
Det är verkligen, så det känns som att han, det känns nästan som att så här, jag vill göra den här filmen för jag har en idé. Han har ju skrivit manus själv också. Typiskt väldigt dåligt. Det kan verkligen vara ett tecken på att den här filmen, ju fler stolar en regissör sitter på, desto skakigare kan det bli om man inte verkligen lyckas liksom. Men jag känner lite grann som att det kanske är så att han gjorde den här filmen och insåg att okej, den här, jag var inte så jävla bra på det här liksom.
Nej, precis, jag blir ingen Fincher. Så kan det mycket väl vara, och det känns ju som att Luc Besson har gjort hans första riktiga film efter det här som vi ska gå igenom, var ju Transporter 3.
Ja. Och det är 8 år efter.
Och där lär ju liksom Lupisan har tagit snacket med han att du ska göra den här filmen. Och
han har gjort en del tv, alltså fransk tv, så frågan om det kanske är så att de har kanske ligger närmare exit i historien. För det känns ju som att man skulle kunna göra en sån här kriminaldrama som skulle kunna haft liknande bildspråk och sådana saker. Liksom, så där.
Mm.
Motsvarigheten till våra deppiga så här Kurt Wallander-deckare i Frankrike liksom, skulle ju kunna varit. Men det är ju bara spekulation.
Nej, men jag hoppas att det är som du tror, att han förstod själv att det här var inte för honom, för att annars är det ju verkligen så att han gör inte alls det han skulle vilja göra.
Nej.
Idag, utan då är ju han den av de här killarna som gör de absolut mest, jag ska inte säga horiga, men beställningsproduktionerna i alla fall.
Men man skulle ju kunna säga att han var ju 35 när han gjorde den, eller när den kom ut i alla fall, och han har skrivit det är ju mycket möjligt att han skrev den när han var 22, manuset. Och sen har han haft den här idén i huvudet. Och sen så, det kan ju också vara så att om man får idén när man är 20 och skriver manuset då, eller i alla fall början till manuset då, nu spekulerar jag väldigt mycket här, men ja. Så kan det ju vara så att när man 10 år senare faktiskt gör filmen, så är man en annan människa än vad man var när man var 20, och då kanske man inte riktigt får till det som man hade tänkt. Liksom.
Ja, det känns som att han kommer lite filmer däremellan på liknande tema som Primal Fear och lite sådana
ja.
Filmer. Så att det kanske inte var så fräscht längre, och då snurrar han till det ännu ett varv.
Ja, precis. Och den här galna samvetet, eller vad fan det är för någonting, eller djävulen, eller vad fan man ska kalla det för, den här blonderade, ser ut lite som Michael Wincott, tänkte jag, fast blonderad. Mm. Lite samma ansiktsdrag. Han, det är ju bara att jag blir bara knäpp, alltså.
Det känns väldigt mycket Twin Peaks också.
Och väldigt mycket
Red Room.
Ja, och mycket MTV-klippning och mycket liksom sådär.
Ja, just det.
Jag tycker även att den påminner lite grann om Luc Besson också. Har han det här lite blonderade håret?
Precis,
ibland.
Det är
ibland i alla fall.
Ja. Och sen är det mycket närbilder, det är mycket sån här Pulp Fiction, närbilder på cigaretter och närbilder på liksom hud och ögon och liksom sådär. Och därför känns det ju på något sätt som att om vi ska bara prata om en helt annan regissör, att Tarantino har ju ändå någon slags idé med vad han gör. Liksom. Det här känns det mer som att det är någon som bara har sett vad andra gör men inte riktigt förstått varför de har gjort det, men ändå tagit med det i sin egen film. Liksom.
Mm. Och lite så här halv provocerande med rakblad ska in i munnen. Och,
ja, och den här sexscenen på toaletten när de liksom halv slåss, halv som... jag menar, det är inte första gången man gör en sån scen heller. Och jag satt där och bara, men här händer det någonting, men vad är det egentligen som
ja,
händer?
Ja, precis. Det vaknar man ju till i alla fall. Mm. Men det är ju inte bra.
Nej, men så introducerar de två karaktärer i filmen liksom, kanske efter typ 40-45 minuter. Den här mannen som blir mördad av, så blir nedslagen, som jagar den här kvinnan. Ja, vi ska inte gå in på det, men i alla fall, för det är liksom för krångligt. Det känns som att det blev en till film där någonstans mitt i som han skulle få fart på. Liksom. Det tog alldeles så lång tid innan själva mördandet kom igång, om man säger så, om man ska göra en är han seriemördare eller inte. Liksom.
Så nej, den kvinnliga karaktären skulle jag gärna sett mer av, men tidigare i filmen. Ja. Mer bärande roll i en bärande film.
Yes. Ja, jag tycker att vi släpper den här om ni inte har något mer så här, direkt som ni känner att ni måste få ur er när det gäller exit.
Vi gör en snabb exit.
Låt oss gå på action.
Snabb exit, det är bra. Bra jobbat. Vi går på actiondelarna och för då är det ju så att nästa film kronologiskt blir ju då alltså Distrikt 13, som en film som kom 2004. Den heter Distrikt 13 i Sverige, den heter 13th District i England och den heter Banlieue
13.
Ja, precis, i Frankrike. Och det här är alltså en film som jag fick reda på Alexander Aja, hur man uttalar det, skulle egentligen regissera den här filmen från början.
Oj.
Men av någon anledning kunde inte göra det, och då så var det då istället.
Han var rädd för att bli en Luc Besson protégé.
Ja, kanske det. Han har ju en annan, helt annan intressant karriär. Och då så blev det alltså Pierre Morel, som tidigare hade jobbat som fotograf för Besson under taxifilmerna bland annat, som tog sig an den här filmen. Och vi pratade ju om att det här med att den är tight och att den är liksom snabb. Det går rakt på, liksom.
Han tar ju med sig ett och annat från taxi helt klart i hur filmen rör sig. Liksom. Det är ju parkour istället för biljakter liksom.
Ja, precis. Och till och med kollar man på liksom affischgrafiken, så är det nästan samma som den här taxibilen som kommer flygandes i taxi. Här är det istället de här killarna som hoppar den över en mur, samma blågula tema och så. Det är verkligen, ja, mm. det här med att det är en produktion, att det är liksom en fabrik, blir ju rätt tydligt liksom. Men det är intressant att göra, för vi ska inte prata om, vi tänkte eventuellt prata om Transporter, som då Louis Leterrier regisserade, som kom före. Den kom ju då alltså 2000.
Tillsammans med Corey Yuen. Han
precis.
Även credit för regissör på den.
Precis. Och anledningen till att vi inte ville prata om den, vi kan väl bara snabbt bara ta in den lite grann. Vi kände väl ingen av oss att vi var jättesugen på att se om den. Och den kan man väl säga är väl det som satte igång och på många sätt har uppehållit Jason Stathams karriär som actionskådis. För han slog ju igenom i Guy Ritchies Lock, Stock and Two Smoking Barrels och sen Snatch som en tuff gangster liksom, så här. Men hans forntida karriär som simhoppare och därigenom atlet användes ju mycket, mycket mer i Transporter-filmen liksom.
Var Transporter också den första filmen på engelska? Jag tänker om det var för att man hittar Jason Statham som
man gled över på det.
Ja, att det skulle lika gärna kunna vara en fransk kodis. Och då hade filmen varit på franska.
Det är mycket möjligt. Kiss of the Dragon tror jag gjordes innan. Ja, det var 2001.
Just det.
Men sen då kom, tror att det var det, att den kom innan. Jag är inte helt säker.
Men det är nästan säker på också.
Transporter kom i alla fall 2002. Och då är som sagt, om man bara ska dra lite snabbt, den är ju, där är det ju också, det är också samma typ av tok action, alltså full fart hela tiden. Bister, hård machoman och egentligen det enda som står ut för mig när jag tänker på den filmen nu, det är ju den här fantastiska scenen i cykelvaruhuset. Eller,
är det oljescenen?
Ja, precis. Ja. När han, för att få övertag mot de här mängden av kostymklädda män som ska spöa honom, klär av sig i jalingarna och oljar in sig och ställer sig på ett par cykelpedaler för att få grepp i oljan.
Mm.
Vilket bara i sig själv det är så genialiskt. Det där apropå att göra en korkad film på ett smart sätt istället för att göra en smart film och vara korkad liksom.
För mig är nog liksom Transporter, det är själva sinnesbilden av de här filmerna. Jag tycker liksom till viss del att det är perfektion i vad den här fabriken gör.
Jag tycker
Transporter är en jättebra film och tycker det är kul att det fortfarande görs uppföljare till den.
Ja, just det. Det är ju en Transformers, jag vill säga. Transporter Legacy på gång som vi kanske kan ta upp lite senare i avsnittet. Men i alla fall, om vi ska gå tillbaka till District 13, så tycker jag att det som är kanske mest slående med den här filmen, det är ju att det är egentligen en uppvisning i parkour i första 20 minuter eller något sånt där. Eller inte ens det. Den är så tight. Så det känns som att det är långa scener. Och det intressanta också är att det är ju alltså de två eller grundaren av parkourrörelsen med Elmin som spelar huvudrollen. Nu har jag inte hans namn i huvudet. Men
karaktären Lito.
Ja, precis. Den svart mörkhåriga killen. Alltså det är han som mer eller mindre har skapat parkour, eller i alla fall gjort den känd, om man säger så.
Och det är lite roligt att det finns ju en annan Luc Besson-film som kom innan som heter Yamakasi. Som är en ren parkourfilm som det handlar om ungdomsgäng som gör lite små brott för att kunna finansiera ett det är någon person som behöver ett hjärta.
Okay.
Väldigt underhållande film också, men som är ännu mer parkourbaserad än vad District 13 är, för att det är ju ändå också en kampsportsfilm.
Ja.
Det står det.
Ja, David Bell heter han i alla fall. Mannen som tillskrivs någon slags grundande av. Det är ju mer en streetrörelse, så det är svårt. Men det är väl den största stjärnan, kan man säga, inom det. Och det intressanta med det här är ju att han gör ju väldigt många av de här stunten man får se är ju liksom live. Mm. Och det är inte några, de har inga liksom säkerhetslinor. En del grejer har de ju det på. Men det är mycket av det han gör som han gör på riktigt. Liksom.
Ja. Det påminner ju väldigt mycket om Jackie Chan när han var i gammal god form. Mycket så här hoppa igenom litet fönster högst upp på en dörr och såna grejer liksom.
och ja, men precis, glida igenom. Det finns en scen i Rush Hour 2 tror jag, något sånt. Man ska glida igenom en sån här kassa register.
Ja, precis.
Där han inte och så de här klassiska Jackie Chan bloopersna i slutet där man ser att han liksom fastnar.
Jackie Chan måste ju ändå ha skrattat när parkour kom, för att ja, han bara, men det där har jag kunnat hela livet, ja, bara att jag inte kallat det någonting.
Nej, men precis, precis. Nej, men och där är ju det som är intressant är ju att han flyr. Det är ju liksom, det börjar med att man ser hjälten flyr.
Ja.
Jag menar, hade det här varit en Jean-Claude Van Damme-film 6-7 år tidigare, då hade ju han spöat alla de här istället.
Mm.
Och det är väl det som jag tycker är, för det kommer jag ihåg att det slog mig, inte bara att parkourrörelsen, men att actionen är så effektiv. Liksom. Det är klart att det är flashigt och att det är liksom snyggt och det är mycket flipper och volter och det, man använder sig till viss del av vajrar för att få folk att rotera ett extra varv och sådana saker. Men det känns ändå som att det är inte så mycket grandstanding, det är inte så mycket. Om man jämför då till exempel med Unleashed som vi kommer komma till, så är det mycket mer, känns mycket mer koreograferat tycker jag. Medan det här känns mycket mer som, jag tänker när jag ser den här filmen varje gång, så tänker jag, fy fan vad ont de måste ha, de där jävla stuntmännen. För det känns som att de slår i saker och de träffar varandra alldeles för ofta för att det ska verkligen vara.
Ja, men det är precis den känslan som man även fick av Ong Bak.
Ja, just det.
Det är action som gör ont, medans Unleashed hör mer till den här kategorin med väldigt koreograferad och komplicerad action. Då, men det finns, det är ju inte bara parkour då i den här distrikt 13, utan de har ju actionscenerna med den här andra hjältekaraktären som spelas av Cyril
Raffaele, som kanske mest känd utöver den här för att vara bad guy i Die Hard 4. Där Bruce Willis kallar honom för jävla hamster.
Okay.
Fantastiskt bra, för att han springer ut och hoppar och grejer och sådär.
Jag funderar på om han var med i Kiss of the Dragon också. Det var en stor blond kille och en liten blond kille. Jag tror han var en lilla blond kille.
Han har gjort mycket stunts kan jag säga, innan han blev en, fick repliker om man säger så. Han är ju även med i David Bell ska jag säga, även med i den här Välkommen till familjen med De Niro och Michelle Pfeiffer.
Vem spelar
han
där?
Han spelar en av de här lönnmördarna som kommer till Frankrike för att
kliver
av jättemycket gamla gubbar, så här gamla så här maffiagubbar liksom. Och sen så kommer han där i typ linne och självklart börjar göra parkour det första han gör liksom. Så att, men om man, alltså, så Rafael, för du säger det är en annan typ av action där också. Där är det ju man får
Han får ju nästan den här introduktionen som Jean-Claude Van Damme skulle haft. Han i hans actionscen när han introduceras, så slår ju han liksom ner hur många som helst på ett kasino där. Ja.
I the money room.
Ja, i en och där han har en helt fruktansvärd liksom förklädnad som är på gränsen till buskis. Det är lite så här, jag tänker så här Bruce Lee när han gjorde sina förklädnader i sina actionfilmer, så är det liksom så här, alla vet att det är han, men vi sätter på ett par glasögon och liksom en mustasch för att liksom.
Ja, precis. Det känns som att om han har gått undercover
och sett ut sådär,
då borde det vara bättre att gå undercover som sitt eget face liksom. Ja.
Och det roliga är att den här andra Halliken, eller vad det är för någonting, som han, den spanjoren som han förråder här, han, det känns nästan som att de har designat honom för att han också ska se ut som att han är utklädd, bara för att det inte ska bli så stor skillnad mellan de två.
Ja, nej, men det finns mycket rena dumheter i filmen. Det jag tänkte på, det var när de här två hjältarna är mer eller mindre, inte kidnappade, men de har ju brutit sig in för att hitta den här bomben och desarmera den. Då nickar de till varandra liksom, och konverserar med varandra, viskar till varandra
mitt framför alla andra. Ja.
Mitt framför alla andra. Så han ringer ju ett fejksamtal, och då tittar de på varandra och han skakar lite på huvudet.
Ja, precis,
och verkligen kommunicerar att det här samtalet var inte på riktigt.
Nej, men
och alla, det är ju 17 pers som står runt omkring dem.
Det är en fantastisk kul scen. De ringer och ska föra över pengar för att betala lösen för den här bomben. Och det går ju inte bra. Och då tittar på den andra och skakar på huvudet. Och det är liksom så uppenbart.
Ja, de står ju bakom honom. Ja. Liksom. Och det står både bakom och framför och på sidorna.
Liksom. Precis, det finns inte någon chans. Liksom.
Nej, någon måste ha sett det. Liksom,
ja, det är det magiska med film. Liksom. De är i close-up precis då. Det är bara de i bild. Mm.
Ja. Det jag gillar som är fortsättning apropå dumma grejer, det är att han har byggt en tunnel in i toaletten på den här snubbens, som de bara nämner i en replik bara för att de ska kunna fly därifrån liksom. Ah. Men på något sätt så det är lite charmen med den här filmen att sen man får ta det liksom. Jag skulle vilja gå tillbaka till en karaktär som tyvärr jag tror skulle kunna blivit en riktigt skön birollskaraktär om det inte var för att han faktiskt dog året efter, nämligen Kedö. Tony Damario, som då dog av någon form, alltså han fick en hjärtattack året efter att filmen hade, han var med i en film till med DMX och Michael Madsen som jag blev skitsugen på att se bara för att se då.
Vad heter Kedö?
The Last Hour heter
han. Okay.
Men i alla fall han som spelar den här jättestora snubben som till en början är gangsterkillens högra hand. Ah. Men sen efter ett tag inser att den här gangstersnubben är ju liksom, det är inte så mycket att hänga i julgran, så att det är nog bättre att hålla om sin egen rygg liksom sådär.
Mm.
Och det finns flera gånger i den här filmen som man blir överraskad. Det händer saker som man inte har förväntat sig. Som till exempel när han, när knarkgalna maffekillen börjar skjuta sina liksom henchmen. Det väntar man ju sig att en galen knarkkille ska göra.
Ja.
Men att kulorna ska ta slut och han står och klickar lite så här, ja just det, den här var slut. Och sen när han ska använda pistolen igen, då har han glömt att kulorna är slut i pistolen, så han bara klickar när han ska skjuta någon.
Ja.
Och det var en sån grej som jag liksom så här reagerade på att, va? Hur tänkte de? Ja.
Och sen, det är ju skönt och han säger ja, hela Scarface-inspirationen där, att vi ska ha ett ännu större knarkberg och när han till slut dör och gör de här fake-pistolerna. Och
det är så skönt när han slår handen i bordet och blir förbannad och bara liksom den målna av kokain i hela rummet liksom.
Ja,
ja, det är väldigt roligt.
Och sen att det är rejält våldsamt också. Han K2, han skjuter ju i alla fall point blank flera gånger, och det är ju inte någon som liksom har tänkt på att den här ska, som en amerikansk film, då skulle man ju tänka på att vi har inga sexscener i alla fall, så att vi kan ta med små grabbarna på filmen också.
Ja. Ja, och sen så vill jag faktiskt lägga till, för det finns ju en kvinnlig karaktär i den här filmen också som visserligen blir någon slags bete, eller någon slags, alltså den här klassiska, den kvinnliga karaktären som används för att den manliga karaktären ska ha en motivation att göra någonting. Men medans hon blir det, så är hon ju, ger ju aldrig upp.
Nej.
Hon kan ju kanske vara den hårdaste karaktären i hela filmen.
Mm.
Hon ger sig på män som är liksom två gånger som stora, och det är liksom inte, visar inte rädsla en enda gång. När hon tar av sig sina underbyxor och trycker in den i munnen på en av snubbarna som har snackat skit om henne tidigare, den scenen tycker jag är fantastisk.
Ja.
Och så säger hon, den svenska översättningen är smaklig måltid, men vad hon säger på franska är tugga ordentligt.
Ja.
Vilket är rätt bra. Och så ser man hur han börjar liksom tugga på dem där liksom. Vidrig på ett sätt den scenen, men ändå jävligt skön liksom, sådär. Och när hon ligger helt tokdrogad vid den här raketen, då är inte hennes första liksom, hennes första tanke att ropa på hjälp och få dit någon, utan det är liksom tända eld på hela skiten och förstöra det. Jag kommer, ryker väl kanske själv, men liksom, alltså det känns som att hon agerar inte som någon som väntar sig att bli räddad, utan hon agerar hela tiden som någon som fan tänker ta tag i det här själv liksom.
Ja, absolut.
Där förstår jag inte riktigt hur första tanken var när man vaknar upp från drogrus där under en stor raket, att man bestämmer sig för att man ska tända eld på den.
Nej.
Det resonemanget var jag inte med på.
Nej, jag kan säga inte att det är logiskt, men det är i alla fall inte väntat liksom. Och sen så är det skönt att hon ser ut som hon är 12 istället för att ta, alltså jag menar, hade det varit en amerikansk produktion, då hade det ju varit en liksom, det hade ju varit en Megan Fox karaktär liksom, en sån typ av skådespelare man hade satt i den här rollen liksom.
Mm.
Och sen så tycker jag att det är fantastiskt skönt att de måste få in en fight-scen mellan de två hjältarna. Så hur löser man det? Jo, men man ser till att de får slåss om att inte detonera en bomb, alternativt inte, alltså det här liksom, den fight-scenen som är fantastiskt bra och väldigt, väldigt väl koreograferad och snygg liksom, är någon slags motsvarighet till liksom dödligt vapen, när de liksom bara käftar med varandra liksom. Här gör de det fast med de sparkar varandra i huvudet istället liksom.
Mm.
Jag tycker det är riktigt schysst. Och det gillar jag också med den här filmen, att actionscenerna, det är aldrig svårt att se vad som händer. Jämför man med liksom Bourne-filmerna till exempel, som har väldigt mycket av samma estetik liksom.
Mm.
Så där är det ju mycket mer skakig handkamera, mycket, framförallt när Paul Greengrass tog över, så blev det ju väldigt, väldigt så här, close-ups och sådana saker.
Men det är väl mycket så när man har skådespelare som kan sina saker, då vill man ju låta
visa upp dem så mycket
stå still, liksom.
Ja. Och sen tycker jag att det är jävligt kul att liksom de avslutar filmen med någon slags så här moralpredikan om att demokrati ändå är liksom det bästa sättet att gå. Så länge man har några ashårda killar som kan spöa the bad guys först. Liksom. Det, handlingen i filmen är våld vinner. Men det de säger i orden är att men det är viktigt att lita på demokratin. Väldigt fascinerande kombination av ideologier.
Ja, de förklarar ju också hur det fungerar där. Det är någon lag som har blivit genomröstad, då ska den införas liksom. Ja. Så fungerar den demokratiska processen.
Ja. Ja, jag gillar när han säger, men vad händer med frihet och broderskap och jämställdhet? Den andra killen bara, vad händer med vatten, el och värme liksom? Det är ganska skönt svar.
Ja.
Jag tycker att det är skönt att de har tagit två stuntmän mer eller mindre och satt i huvudrollerna.
Ja, för vad spelar det för roll? Vad behöver man mer göra för att bära den här filmen?
Ja, och jag tycker också att det är intressant att det är lite som min favoritfilm som Rickard introducerade mig till i kategorin vi tar en snubbe som är bra på någonting och gör en actionfilm kring honom, Jim Cata, där de tog en OS-olympier och gjorde sådär. Det ser till att det finns en beagle-häst mitt i actionscenen så han kan använda sig av den. Liksom. Och det är lite samma sak här, att det är som så här, vi bygger det på kunskaperna istället för att hitta... Det är lite som där, istället för att hitta borrare som vi kan göra om till astronauter, så kanske det är smartare att ta astronauter på det bra som de gör och så lär vi dem att borra gruvor istället. Liksom.
Och parkour känns ju lite mer... självklart i en actionfilm än vad gymnastik
ja.
I gymkata.
Jo, självklart. Det finns ju, men ja. Jag ska se om det var något mer som jag tyckte var skönt. Ja, jag gillar fransk rap i eftertexterna. Jag är alltid
arg fransk
rap. Ja. Det är som i slutet av Nightwatch när de har arg rysk rap i eftertexterna. Det var en period där runt 2002-2003 när det var mycket arg etnisk rap i liksom, alltså så här, inte bara amerikanska rappare liksom, så här. Det kanske var därför DMX fick göra så mycket actionfilmer, för att han kunde bidra till soundtracket.
Ska vi se. Nej, men jag tycker också att Pierre Morel, han visar ändå vad han kan liksom.
Ja.
Han kliver in från och har fotat taxifilmerna och lite andra filmer, men att göra det här som regissör, så är det en väldigt, väldigt omogen actionfilm.
Ja. Ja, men det är liksom en dum actionfilm gjort på ett smart sätt, istället för att försöka göra en smart actionfilm och så blir det bara korkat liksom. Ja, typ exempel för, och liksom som sagt 80 minuter, inte ens det, för
ja,
eftertexter, det
är perfekt, man kan liksom, vad man kan göra i klipprummet liksom. Det fanns säkert en 2 timmars version av den här som var helt värdelös också.
Och det är väldigt det är mycket intressant fantasifull koreografi när han slåss med ratten som han har ryckt loss från den här värdetransporten till exempel. Också så.
Mm.
Och liksom, det är så inspirerat tycker jag hela tiden av vad man väljer att för det kan vi kan ta det som en brygga över till Unleashed, för där
Till bara att jag tycker det är så kul, vi var inne på det här liksom, att han håller på med en parkour och det gör ju också att han inte slår ner så många, utan han mer aktar sig för dem, knuffar dem, lurar dem att typ falla ner i trapphuset. Så fantastiskt scen när de bara studsar på trappräckorna. Det är väldigt kul.
Ja.
Och väldigt bra också att de ändå tog in en kampsportare som man fick lite av båda världarna.
Precis. Jag kan ju lägga till att jag har inte sett hela, men jag har sett första kanske 20 minuterna av uppföljaren District 13 Ultimatum från 2009. Och där börjar det med att det är en bland annat då en scen där en ung tjej som det är en japansk eller kinesisk maffiaboss, tjock stor kille som har massa vackra kvinnor i sitt rum, och så är han så här, alla kan gå men utom dig, dig vill jag kvar. Sen är en tjej som står och dansar och som har så väldigt 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 lättklädd liksom så där, och på gränsen till nästan näck. Mm. Och det visar sig att det är Cyril Raffaelli som har klätt ut sig till den snyggaste dansös. Så det är liksom samma upplägg förutom att han står där i liksom örhängen och liksom läppstift liksom så där. Så det känns lite grann, jag kan känna att det är lite grann att han lite så här, jag vill ändå visa att jag inte bara är en stuntsnubbe, jag vill göra någonting mer, jag vill bjuda lite på mig själv liksom. Jag tycker att det funkar.
Ah.
De är ju inte jättebra skådespelare någon av dem, men det funkar för vad den här filmen ska vara liksom.
Ja, det är inga problem med den här filmen liksom. Nej. Att det är dåligt skådespeleri.
Nej,
det håller till
precis, så om man ska haka upp sig på detaljer, då finns det andra detaljer som sagt att haka upp sig på.
Precis. Ja, men ska vi gå vidare till film nummer tre då, som alltså är Louis Leterriers bidrag till den här podcasten, nämligen Unleashed, eller Danny the Dog. Och då vill jag först bara nämna att jag tycker det är kul att en kille som heter Louis Leterrier, det vill säga Louis Terrien, gör en film som heter Danny the Dog.
Mm.
Så det tyckte jag var roligt. Jag vet inte om han tänkte på det, om det var inblandat eller om det ens är franska, men jag tyckte det var kul. Filmen kom 2005 och är i grunden en, till skillnad från District 13, men ändå. Det finns ju mycket likheter och mycket skillnader, men det här är ju en film som försöker vara någonting mer än en actionfilm liksom.
Ja, på gott och ont.
På gott och ont.
Ja, här har ju Luc Besson skrivit manus, eller åtminstone varit inblandad i manuset vill jag minnas. Ja. Och jag tycker att det är väldigt enkelt att dra paralleller till Leon i de här karaktärerna, att Jet Li spelar en lite lätt efterbliven, i brist på politiskt korrekt ord, karaktär, och han finner en själsfrände i den här unga flickan
som ska vara 18 men som beter sig som hon är 14.
Ja, skådisen ser ut som hon är 25, men
ja.
hon speglar ju, deras relation påminner mig om Leon och Matilda i Leon-filmen.
Ja.
Jo, ja, nej, men hade inte Luc Besson redan gjort Leon, då hade ju han regisserat den här filmen. Det är ju nästan säkert.
Mm, ja. Men här var ju också den detaljen att det faktiskt, man har en person som har gjort 50 stycken såna här filmer tidigare, eller säga actiondelen kan huvudkaraktären Jet Li har ju
bara 50.
Det är många fler. Alltså det är många han har gjort i alla fall. Och det är ju ditt ämne, höll jag på att säga, Rickard. Du är ju väldigt förtjust i ett liv, vad jag förstod det som.
Mm. Och jag var ju också väldigt besviken på den här filmen när den kom. Då hade jag ju sett Dödvapen 4, som jag ändå hade uppskattat som en dödvapenfilm, men såklart var jag jättebesviken på vad Jet Li fick göra i den skurkrollen. Jag hade sett Romeo Must Die, som jag tyckte ganska bra om.
Ja.
Det tyckte jag var en värdig roll.
Är det den med, är det med Mark Dacascos också? I den som är
no.
Nej, för mig. Ah, hur som helst, fortsätt. Ja, det är Jet Li och DMX i alla fall.
Ja, och Alaya.
Alaya, just det.
Taylor Lindo. The One hade vi kommit innan där också.
Ja.
Den flum science fiction filmen. Som, ja, den var väl inte så rolig, det var ju mest specialeffekt.
Ja.
Men sen kom det här liksom, och nej, när det handlar om liksom filmer som skulle introducera Jet Li som den actionskådespelaren som jag älskade och liksom satte lika högt som jag satte Arnold och Stallone.
Mm.
Och då ska han spela någon utvecklingsstörd som bor i en bur.
Ja.
Det kändes så extremt ovärdigt, så jag bara hatade filmen.
Ja.
Verkligen.
Och hur känner du idag då?
jag tycker fortfarande inte det är en särskilt bra film. Jag tycker att den har lite bra fightscener, lite överkoreograferat i många fall. Jag är inte så förtjust i den här arena
konceptet, lite underground dogfights, eller alla dogfights är väl underground, men med människor istället. Det har gjort så mycket bättre i andra filmer.
Jag tänker alltid på Lionheart som en av mina favoriter i den.
Lionheart är jag inte heller så förtjust i faktiskt.
Nej, men det är nog mer nostalgi från min sida.
Ja. Jag gillar ju filmer som Shoot Fighter-filmerna och Bloodsport såklart, och Best of the Best 2 framförallt, som är en sån underground arena-film. Jag tycker inte det funkar. Och sen den här mixen med någon form av lockstock light med det här engelska gangster och Bob Hoskins som är... Jag tycker inte det är roligt.
Reagerar ni på att de är rätt tydliga liksom London gangsters, men den utspelar sig i Glasgow? De nämner några ställen att de är i Glasgow, men ingen pratar med skotsk brytning i hela filmen.
Nej, och den skulle kunna vara var som helst.
Ja, och grejen är det, anledningen till att den utspelar sig i Glasgow var för att det var Billy Connolly som skulle spela Bob Hoskins roll från början. Och då hade man liksom fattat alla de här Glasgow-referenserna, men de bara körde vidare på manuset. Och det är också lite så här, det säger en del om filmen tycker jag, att det känns lite som att de hade byggt en så kallad vehicle för Jet Li. Och sen så spelade det inte så stor roll. De kunde byta ut delarna runt omkring honom rätt utan att det gjorde speciellt mycket liksom. Sådär. Jag tycker ju att det är en av de absolut snyggaste fight-scener i liten yta när han slåss på toaletten i slutet.
Ja, men det är en bra scen.
Vi pratade om den tidigare också. Den är väl koreograferad. Den håller på förvånansvärt länge, för man tror inte det finns så mycket man kan göra inne i ett så trångt utrymme, men de fyller ju det med fighten då. Och så, jag tycker sällan man blir besviken på Yuen Woo-ping som koreograferat fightscenerna. Det är, alla filmer han varit delaktig i, så tycker jag åtminstone att fightscenerna är sevärda.
Det blir ju en väldigt stor tröskel mellan den här gangsterfilmen och de här ibland jättebra actionscenerna. Och just i den scenen så får ju Jet Li liksom visa mer vad han går för. Där är han ju inte längre den här unleashed, den här hunden som de bara släpper ut, som han ofta är i den här arenan då, tycker jag.
Och där kan jag också tycka att det är lite fascinerande att premissen bygger på att ingen har några vapen och den ska utspela sig under världen liksom. För släpper man ut en galen snubbe som kommer skrikande, så fyra av fem snubbar i rummet har pistoler, så är ju han, oavsett hur snabb och bra han är, rätt rökt liksom. Men i början av filmen så är det verkligen så att det finns inga skjutvapen här, eller det finns ett skjutvapen och det försvinner. Han duckar ju för en kula där, det är också en klassiker i början. Men det är liksom så där, det blir så tydligt att nu ska vi visa upp vad Jet Li kan göra lite grann. Då får vi liksom lägga premissen på den nivån lite.
Men filmen utspelar sig, det är ju inte i Amerika, det är ju i Storbritannien här. Och polisen är ju inte särskilt beväpnade.
Nej, men
där, jag vet inte hur det är under världen om dem.
Nej.
Är det som i Norge att man har tjänstevapnet inlåst i en box i polisbilen alltid, om det inte skulle uppstå en sån situation där man liksom kan ringa till stationen och få den här kombinationskoden så man kan hämta ut sitt vapen?
Ja, det kanske är så. Och jag menar, kollar man på Lockstock då, som kom då, 6 år innan, så där är det inte speciellt mycket skjutvapen heller. Där har de ju en jävla Bremgun som man bär runt på. Upplägget är ju liksom så här, man ska ju inte ta det på allvar. Man ska inte hålla på och nitpicka en sån här film förstås, men det finns ändå ett försök till att göra något slags socialt, den här historien med den här blinde mannen, och de tar in honom och lär honom att bli en människa igen genom att bara visa honom någon slags respekt och kärlek liksom sådär. Det förtas lite av att Bob Hoskins spelar över något fruktansvärt i den här filmen. Det är verkligen han tuggar på inredningen så det skriker om det alltså. Och han är ju jättebra alltså. Bob Hoskins är, tycker jag, en av de bästa skådespelarna. Det är en av mina absoluta favoriter liksom. Och kunna göra såna här psykopater som liksom inte riktigt fattar att de själva egentligen har fel är ju en av hans främsta grejer han kan göra. Så när han istället liksom verkligen får ta i så att det spricker, då blir det så här, det blir så det blir, han blir liksom den här rollen som han gör i Hook eller liksom Mario Brothers eller på så här. Nej, men liksom,
ja, nästan.
Så där.
Men varför går det fel här då? Är det bristande regi från Letterier? Hur regisserar han skådespelare i övrigt?
Jag tycker att Letterier är en ja, Megaton är väl inte någon fantastisk, men jag tycker att han håller sig i alla fall efter Exit, ja, till ramarna och gör rena beställningsjobb. Jag tycker att Letterier han har lite för mycket en egen stil som jag inte gillar. Första transporterfilmen, den tyckte jag funka, men som sagt, där är även Corian listad som regissör, så det är ju frågan om hur, antagligen gjorde ju Corian mest actionscenerna såklart, men det var ju onekligen ett samarbete där. Ja. Jag tycker andra filmen som Letterier gjorde själv, i alla fall som regissör, tycker jag är betydligt sämre, och Hulken-filmen tycker jag katastrof. Det är ju verkligen som om han har fått, vilket producenterna säkert har sagt åt honom, att gör nu precis som Ang Lee gjorde fast precis tvärtom.
Ja.
Det är, allting var fel. Det fanns ingenting bra i Ang Lees Hulk, så nu ska du göra den precis motsatta filmen. Och det har han väl lyckats ganska bra med, men totalt ointressant. Och
även där Tim Roth spelar väl över en hel del där.
Ja, precis. Och
ja, det kan också vara någon form. Jag tror inte han har någon fingertoppkänsla. Och lite samma.
Jag kan säga att han har ju även regisserat den här From Paris with Love med, ja, John Travolta, där John Travolta spelar över så att man, alltså, han spelar över så mycket så att man glömmer att han ser ut helt, den konstigaste frisyrskägg.
Det är Pierre Morel som har gjort den.
Jaha, okej, det är inte Letterier. Ja, okej, då ska vi inte, inte lägga den.
Ja, nej, det ska han inte lastas för.
Men jag skulle faktiskt chansat på Letterier av de här tre när jag ser från Russia, ja, eller från
Pierre Morel skulle man ju liksom vilja att hans resumé såg bättre ut, för det var ju en dipp där.
Ja.
Men jag tycker även Letteriers senaste, den här Now You See Me.
Ja, just det, precis. Jag har inte sett den, men
ja, nej, jag tycker inte om den. Jag tycker att det var ju väldigt många som tyckte om den, som såg den som en Ocean's Eleven med magi, vilket var det som stod på affischen typ.
Ja.
Men inte alls, han får inte alls ihop den här ensemblen med duktiga skådespelare, utan nej, jag tror inte han är en tillräckligt kompetent regissör för att göra sån film, utan han skulle nog egentligen göra en transporter. Han skulle göra nästa transporterfilm. Det typ av den nivån han är.
Han ska hålla sig på plats i Luc Besson-fabriken.
Ja, faktiskt.
Jo,
inte ge sig,
ja,
nej,
men han ska inte liksom få för stora filmer, för att nu när han ska göra någon ny film med Sacha Baron Cohen,
ja,
och ett gäng stora skådespelare som också var definitivt mer än en actionfilm.
Ja.
Och det är en sån film som jag redan från början liksom kommer gå in med en negativ åsikt om, för att jag tror inte att han fixar det.
Nej. Men det, han gjorde ju den här, han gjorde Clash of the Titans också, var det kom fram till. Och den är ju också så där, actiondelarna och effekterna funkar skitbra. Skådespeleriet är helt horribelt, och då är det ändå vad heter det, Liam Neeson, och det är Sam Worthington som jag tycker har varit bra i andra saker och så här. Så det finns ändå någonting att ta av liksom.
Ja.
Och jag tycker oftast det är där man ser, där man kan börja bedöma personregi, är när man ser skådespelare som är riktigt bra i andra grejer var riktigt, riktigt dåliga. Då kan man börja prata om att det är regissören som inte vet vad han gör. Liksom.
Ja, han måste ju säga efter tre tagningar att nu
hittar... Nu lugnar du dig lite. Liksom.
Ja, men, och sen efter 10 tagningar, nu har jag en bra.
Mm.
Och då väljer han en dålig.
Liksom. Ja. Ja. Sen så kan man ju säga att det är lite sådär, om man ska gå tillbaka, alltså om man ska gå till Danny Dog, jag tycker att den är lite bättre än vad du verkar gilla. Alltså jag skulle jag blev inte arg av att se den här filmen liksom, sådär. Och den är ju betydligt bättre än Exit, så, men för mig så är det så här, en film som jag inte skulle rekommendera till någon, en film som är helt okej, och sen District 13 är en film som jag tycker att alla ska ha sett liksom. Om man är man filmälskare, ska man liksom ha, man ska ha sett District 13 liksom. Och det är ganska intressant, för de är ju på något sätt bjudna av samma team. Den första är ju rätt eget gjord liksom, men både District 13 och Unleashed är ju i princip samma människor som är runt omkring Besson och de här regissörerna liksom. Och där jag tycker att det är fascinerande att det är, det känns som att det finns en Kill Your Darlings tanke i District 13 som inte finns i Unleashed liksom. Det känns som att de hade kunnat kapa ner på rätt mycket av det här. Ja, det är rätt många actionscener och sånt som man kanske skulle kunna ha slopat, och det här överdrivna, alla gangstrarna i den här filmen är ju, spelar ju över jättemycket liksom.
Ja, och sen tycker jag att det är skillnad mot det vi har pratat om, att det är så färgglatt och sånt. Det finns ju stora delar av Unleashed eller Dawn of the Dog som är ganska kalla, källarmörka liksom. Och det är inte heller, det passar sig inte, det passar sig i Lockstock och liknande, men det här skulle vara roligt, det skulle vara trevligt liksom. Det är inte alls trevligt, tycker inte jag.
Nej. Ja, men
och Morgan Freeman, den rollen är ju bara,
ja, det är inte så mycket att säga. Han spelar
någon slags Morgan Freeman liksom.
Ja, han spelar någon slags Ray Charles imitation känns det som.
Ja, men jag tycker inte ens att han borde fått till det mycket pengar för en sån här film, för att göra en sån roll. Det är ju en sån, det
är, men frågan är, Morgan Freeman 2005, vad gjorde han i annars liksom? Alltså det är så där, man får tänka lite på vad ligger man i den här liksom. Sen är ju här en europeisk produktion till viss del. Alltså jag tror att det kanske finns en man vågar åka utomlands och göra lite filmer i Europa, för det är ingen hemma i Hollywood som ändå kommer se dem, så att alltså det jag tror att det finns en vad ska man säga, det finns han skulle nog inte gjort den här filmen om det hade varit en Hollywood produktion där, alltså på hemmaplan liksom, tror jag.
Nej, jag tänker också att han ska tycka liksom att varför ska jag vara med i en film om med massa underground slagsmål liksom.
Ja.
Det tänker jag om Bob Hoskins också lite så här.
Varför ska han vara med?
Jo, han har ju absolut blandat och gett. Jag bara förstår inte riktigt varför de ska vara med.
Nej. Det är väl kanske Michael Caine grejen.
Ja, men han gör ju en Michael Caine. Det
ja, vad han sa, att om finns jag med på första sidan och sista sidan i manuset, då gör jag filmen. Michael Caine citat.
Ja, och mitt favorit är ju annars Hajen 4. Att han har inte sett filmen själv, men däremot har han sett huset som filmen byggde, och det är jävligt bra.
Ja, det är fantastiskt bra. Jag skulle bara vilja snacka lite om lite folk runt omkring den här, i den här lite andra människor kring Besson-fabriken, om man ska kalla det, som jag ändå känns värt att nämna, som man kan hålla lite ögonen på liksom, så här, tycker jag. Eller hålla jag tycker att den här Mark Kamen, som har skrivit manus till alla tre Transporter-filmerna, alla tre Taken-filmerna, tre av Transporter-filmerna, tre av Taken-filmerna och Colombiana, alltså de han har skrivit tillsammans med Besson. Och de här, då undrar man i mitt lilla huvud så där, då vill jag veta, okay, vad är det han skriver och vad är det Besson skriver liksom?
Det känns som att Besson skriver ju, han gillar ju att komma på en handling.
Ja.
Och kanske liksom övergripande punkter, men jag tror inte att han bemödar sig att skriva allt för mycket repliker.
Nej.
Det kan jag inte tänka mig. Men sen, det som jag tycker är kul, det var ju både Transporter 3 och Colombiana där. Det är ju två filmer av Megaton som jag tycker båda två är riktigt kul.
Ja.
De är verkligen...
Framförallt Colombiana blev jag väldigt förvånad av. Och det är också en sån här film som är bra, lagom fart i hela tiden. Den har någon slags historia som den vill berätta, men den är inte för... Alltså det finns en del jättekorkade scener, men man sväljer det för att det funkar på det hela liksom.
Nej, det känns ju verkligen som en Hollywoodfilm också. Ja. Den har ju allting som de här filmerna har, men samtidigt så har de inte den här franska humorn eller något som kanske en Taxi 2 har, att man har ninjor som kommer helt plötsligt. Utan den skulle ju kunna ha varit gjort av en Hollywoodfabrik, definitivt.
Ja. Så vill jag nämna ett brödrapar, Pascal och Philippe Guégan, helt felaktigt uttal förmodligen, som har stått för stuntkoordinering och ja, koordinering framförallt, inte kanske mycket koreografi, men liksom hållt koll på stuntsen i Transporter 1 och 2, Taxi 2-4, Unleashed, Taken och From Paris with Love, vilket betyder att de har gjort rätt mycket. Mm. Sådär. Och tillsammans med en snubbe som heter Michel, nu ska vi se, jag hade han, Michel Julien, som står för typ alla bilstuntsen i alla de här filmerna, självklart i taxifilmerna men även i transporterfilmerna Taken 1 och 3 och i Unleashed.
Det är roligt att när, även när de heter Michel och Camille, då är det ändå killar, för det finns bara killar. I den här världen finns det bara killar liksom.
Ja, det är väldigt få kvinnliga medverkande.
Det är inte så kul menar jag, men det är så det är, verkar det som.
Precis. Man hoppas lite när man ser ett namn att, åh, här är en tjej som har varit med, men nej, då är det en fransman som har ett kvinnligt namn helt.
Vi har gjort ett avsnitt om Luc Besson och kvinnorna innan, ja. och bakom kameran så är de verkligen inte framträdande.
Nej, tyvärr, det är väl det man saknar lite grann. Men jag vill bara säga det också med den här Michel Julien, jag ville bara nämna, jag tycker att det här bilstuntet i Unleashed när de T-bonar den här bilen med en lastbil, det är riktigt snyggt gjort. Och jag satt där och väntade när jag såg den, för jag har inte sett den här filmen förut, men jag satt och väntade på när kommer den där lastbilen från höger liksom. Och så precis när jag tänkte, men det verkar inte som att det kommer någon lastbil från höger, då kom lastbilen och överraskade mig lite grann, så jag tyckte att den var riktigt snyggt vältajmad, tycker jag. Det är bra grejer med vältajmade lastbilar i såna här situationer.
Men börjar inte det bli lite av en kliché? Alltså,
jo, lite svårt, fast var det 2005? Det är det mesta jag menar. Ja, alltså jag menar, okay. Nu är det ju det.
Mm.
Fast nu ska man sitta i bilen. Det är det nya. Att man kameran är i bilen.
Ja, precis.
Man
ja, menar en voltar.
Absolut. Ja, men det, för nu är det, inte, det är inte bara actionfilmer längre, utan det är ju det som ska vara höjdpunkten i drama och liknande också. Det är alltid liksom.
Ja, nej, men jag är ännu svårare för den här scenen. Det är någon som går ut i gatan och helt plötsligt blir överkörd av en bil från precis utanför frame som kommer in hastigt. Det har ju verkligen blivit en...
Ja, direkt. Final Destination gjorde ju det bra och sen kunde det ju vara klart.
Ja, och chockvärdet är... Det är lite... Det är en
Meet You Black också med Brad Pitt var en sån rolig scen där han flög som en trastocka.
Spoilers kan man säga då kanske.
Spoilers. Ja. Retroaktivt.
Den är 3 timmar lång, så det var ju mycket av den som jag inte har spoilat.
Ja, det är faktiskt sant. Men om vi ska göra någon slags summering av de här tre, vem av de tre tycker ni har förvaltat Bessons arv då? Om vi ska låtsas att de är tronarvingar till honom. Och vem vill ni se göra fler filmer?
Ja, men det är definitivt Pierre Morel för min del. Även om Megaton också kan få fortsätta. Men han ska nog fortsätta att göra de här Taken 3, 4, 5. Han får ju gärna fortsätta bara med dem och kanske några transporterfilmer på det. Men ska det vara originalfilmer som går i andan av Taxi, District 13, Transporter, då vill jag nog att Pierre Morel gör de filmerna.
Vad säger du då, Victor? Har du någon favorit? Har du lyckats få fram någon?
Jag har ju inte sett de här nya filmerna av Olivier Megaton. Och baserat enbart på Exit så har jag svårt att ge honom grönt kort att fortsätta. Men av de andra filmerna så är det ju helt klart District 13 som sticker ut.
Ja.
Så... Ja, jag kanske säger Louis Leterrier då.
Ja, okej. Okay.
För att skilja mig från Rickard.
Ja. Fast det är Leterrier som har gjort den.
Det är Morel som har gjort 13.
Ah, ja, men bra. Det, han gjorde en list. Ja, men då tänker vi likadant då istället. Ja,
då blir det bra.
Ja, slipper vi bråka.
Jag får säga samma sak, även om jag tycker att det är tråkigt att de andra två... Det känns lite som att de har alla tre haft samma förutsättningar och två av dem har inte riktigt lyckats förmedla någonting mer. Liksom.
Nej, jag är mer rädd vad Leterrier ska ta hand om. Det är bara han inte får en Hulken-film till. Liksom.
Ja, precis. Precis, men det är ändå fascinerande att de har kommit så långt att de ändå blivit så pass stora och blivit så pass på något sätt bankable names, så att man vet att de här filmerna de här killarna gör kommer spela in sina pengar lite grann. Det är väldigt få floppar på deras liksom resumé, om man ska säga rent ekonomiskt liksom sådär.
Ja.
Mm. Och ja, det är kul. Det är en jag skulle ju egentligen vilja att Luc Besson gör lite film istället. Än att han kan väl sluta lyfta fram andra och göra eget liksom. Men sen gjorde han Lucy.
Nej,
det var väl kanske inte så jävla intressant.
Nej, precis. Nu vet man inte vad man vill att Luc Besson ska göra. För nu vill man inte att han ska göra filmer som Nikita. Och nu och barnfilmer kan vi behöver inte ens prata om.
Jag har faktiskt inte sett en bildruta, eller det har jag väl sett trailers för de här minimojna filmerna, men uppenbarligen har de ju gått jättebra liksom, så att,
ja.
Men barn tittar väl på vad som helst, bara gå på bio.
Ja, så. Men det finns ju nivåer också där, alltså, jag menar, man får väl inte med sig föräldrarna på vad som helst heller liksom. Eller kanske man gör, jag vet.
Nej, så nu önskar jag nog att Luc Besson verkligen går in i producentrollen igen och ser till att spotta ut sig fler originalfilmer som kan bli originalserier.
Ja.
I fabriken. Hittar fler unga, gärna tjejer, som kan regissera lite filmer.
Ja.
För att få en lite nymodigheter i alla fall.
Och en annan tolkning av genren lite grann.
Ja, då kanske det här trosor i munnen, även om det är jättekul, så kanske en tjej inte hade tänkt så.
Nej.
Och att nu ska hon springa runt utan trosor resten av filmen.
Ja.
Eller det är sant. Ligga.
Jag kan faktiskt inte... när jag ser den scenen efteråt, så tänkte det enda jag tänker på att okej, vad, hur, nej, vänta, alltså, obekvämt liksom sådär.
Mm.
Hur som helst, jag tror att vi avslutar där, och som sagt, jag håller med, Pierre Morel får gärna fortsätta, och han är väl lite nyfiken på vad han ska göra. De andra två inte något.
Letterier, han lyckades ju få Edward Norton att spela Hulken så dåligt så att han inte fick vara med i Avengers liksom.
Fast där kan vi, ja, det är en helt annan diskussion, men Edward Norton gjorde, ja, han bråkade rätt mycket i den filmen också, så det...
Ja.
Och det kanske för att han fick en dålig regi, det vet jag inte,
på bruten engelska.
Ja, precis. Ja, men ja, hur avslutar man en sån här podd? Man kan väl säga på återseende, eller au revoir.